Det här är P2 Dokumentär.
At the beginning I thought that nobody who would survive the Holocaust would take records along into emigration. And I was wrong. I found records all over the world.
När tusentals judiska hem, fabriker och affärer förstördes under kristallnatten i november 1938, förstördes också skivbolag. Originalinspelningarna slogs i spillror och man trodde att musiken var borta för alltid.
This was life, independent of and prior to the Holocaust. This is something that the Holocaust tried to extinguish once and for all. And I want to bring it back to life.
Det här är historien om hur en outtröttlig skivsamlare spårade upp och räddade det judiska musikarvet från 1930-talets Berlin. Det är också historien om hur jiddischkulturen återigen lever och frodas i Tyskland. Du lyssnar på P2-dokumentären Jakten på den försvunna jiddischskatten. Mitt namn är Dawn Anthony.
So I'm Deborah Strauss. I come from Brooklyn. I live in Brooklyn, New York. And this is the mini workshop during festival week where we get together for an hour to play klezmer music, to play instrumental music.
Is this your first time at Yiddish Summer Weimar?
This is the third time at Yiddish Summer Weimar. The third time in a row.
Det här är några av de många besökare på festivalen Yiddish Summer Weimar som har hållits årligen i den lilla tyska staden sedan år 2000. Det är en festival som firar jiddisch-kulturen genom musik, dans och språket. Det är inte bara en festival i den vanliga meningen med konserter och shower, utan snarare ett tillfälle att forska om och utveckla en högst levande kultur. Och det är tack vare denna festival som den försvunna judiska musiken spelas idag. När musikern och festivalens grundare Alan Byrne kom i kontakt med skivsamlaren Rainer Lotz och skivorna han hade hittat, återskapade han musiken och fick den att spelas live igen med gruppen Zemmer Ensemble. Gruppen spelar musik från 1920- och 30-talets Berlin, som spelades in av judiska artister i en stad som snart skulle bli oigenkännlig. Musik från ett skivbolag vars lokaler förstördes natten den 9 november 1938, det som blivit känt som Kristallnatten. Det var år 1993 som Rainer Lotz, en hobbyskivsamlare från Bonn i Tyskland, fick reda på att det en gång hade funnits ett skivbolag som hette Zemmer.
So we got started in 1993, and about 10 years later we had finished our research. So if you count it all together, about 30 man years of research went into that.
10 år senare hade han hittat bolagets alla skivor som spridits världen runt av flyende från förintelsen och deras ättlingar och publicerat dem i skivsamlingen Forbye. Att musiken från skivbolaget Zemmer återigen spelas på scener i Europa och Nordamerika visar på att den kultur som skulle omintetgjorts lever vidare. Men vi är inte riktigt där än. För att förstå Rainer Lotz projekt och Zemmer Ensemblen måste vi först gå tillbaka till Berlin på 1920-talet.
Wenn ich den Text nicht weiter kann, der Text und die Musik sind von mir. Nur die Musik bringt mir noch Glück. Man sieht mich stets am Radio schalten oder ich sitze am Klavier. Doch mit dem Text ist es verhext. Ich kann die Worte nie behalten, aber ich habe ein Rezept dafür. Wenn ich den Text nicht weiter kann, sing ich tralalalalalala und fang noch mal von vorne an. Tralalalalalalalala. Ich sing du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Und ich summe ganz fröhlich, brumme ganz fröhlich. Dazu, wenn ich den Text nicht weiter kann, sing ich tralalalalalalala und fang noch mal von vorne an. Tralalalalalalalala.
Berlin, 1920-talet. En spännande tid i en stad full av musik, konst och sprudlande av modernitet. Åren mellan 1918 och 1933 har kommit att kallas Weimarrepubliken. Framförallt den senare hälften av 20-talet har setts som en guldålder. Författaren Bertolt Brecht och tonsättaren Kurt Weill inleder sitt samarbete och Tolvskillingsoperan har premiär. På den berömda kabaréscenen spelas jazz och schlager. Det är också en tid då landets judiska invånare är väl integrerade i politiken och i det kulturella livet.
So I think one of the striking features about cultural life during the Weimar Republic was that Jewish artists, musicians, actors, actresses, dancers had entered into all segments of cultural life, and it made it very difficult for anyone to imagine that you could turn back the clock on that the way that the Nazis did in 1933.
En mycket populär artist var skådespelaren och sångaren Dora Gerson. Hon uppträdde tidigt i tyska filmer som Die Todeskarawane och spelade Frau Guy i Brechts Man ist Man, bland andra teaterroller. Under större delen av 20-talet var hon en välbekant gestalt på Berlins kabaréscener.
Wir segeln nordwest, leucht um roter Sand. Ich kam grad von Mutter zu Haus. Hab mich übergeben mit Herz und Hand. Die Seele ging beinahe mit raus.
She had a very tragic life. Because in 1926 she got married to a German film performer, an artist, Veit Harlan. And the marriage didn't last long. He must have been a bad character. And in 1933 he renounced his wife as Jewish, that's what I think. And in 1936 they divorced. And he continued his career in the German movie business and made an infamous, really infamous, anti-Semitic film, Jud Süß.
Efter att ha gift sig olyckligt med den tyska filmpersonligheten Veit Harlan, senare ökänd som regissören till Josef Goebbels propagandafilm Jud Süß, fick Dorte Gerson fly landet. Rainer Lotz tror att hennes man hängde ut henne till auktoriteterna som jude. Weimarrepublikens guldålder kantades av en växande antisemitism. Samtidigt som kulturlivet blev allt mer vågat, uttrycksfullt och innovativt kännetecknades tiden också av en växande politisk konservatism och i vissa kretsar en allt mer farlig sådan. 1933 tog Adolf Hitler och nationalsocialisterna makten. Weimarrepublikens guldålder var slut.
Antisemitism was the main focus of the National Socialist Party, the NS, fascists in Germany, and the moment they came to power, that became state doctrine.
Efter 1933 börjar Hirsch Levin, en litauisk jude bosatt i Berlin och ägare till en hebreisk bokhandel, att spela in musik. Han döper om sin bokhandel till Zemmer, jiddisch för traditionella shabbatlåtar, och ger ut musiken på ett skivbolag med samma namn.
So the 30s, the warning bells were already ringing very loudly, and I think the response of the Levins was to try to get everything on record as fast as possible because no one knew how long it was going to be possible to do that.
Zemmer spelade för det mesta in traditionell religiös musik och visor. Samtidigt hade Moritz Levin, inte släkt med Hirsch Levin, grundat skivbolaget Lucrefon, några kvarter bort, som ägnade sig åt en bredare repertoar.
Vi flyger över den ocean. Und hoch in die Stratosphäre, wir sehen von New York bis Teheran und holen uns Land aus dem Meere. Wir sprechen von Oslo nach Samarkand, ohne die Stimme zu heben. Wir können im südlichsten Feuerland Jack Hilton aus London erleben. Die Welt ist klein geworden, so winzig klein geworden, du grüner Ball mit dem du spielt. Sie ist ganz dein geworden und allgemein geworden und wartet ab, wohin du damit zielst. Wirst du die Macht, die du dir schufst, zum Guten wenden, wird sie dich blenden mit ihrer Pracht. Die Welt ist klein geworden, der Widerschein geworden von dem, und Kraft aus ihr gemacht. Wir haben die Technik gehegt und gepflegt, wir dünkten uns klug und weise. Wir haben die Erde in Schienen gelegt und kommen uns selbst aus dem Gleise. Chinesische Kulis, japanische Herren, die weißen Europäer, Sie standen sich immer so unerhört fern. Jetzt rücken sie näher und näher. Die Welt ist eng geworden, so schrecklich eng geworden. Du siehst die Luft vor lauter Drähten nicht. Es ist ein Gemeng geworden und ein Gedräng geworden um einen Platz für dich im Sonnenlicht. Was nützt die Ernte dir, die unter Dach und Fach war? Der böse Nachbar nimmt sie dir weg. Die Welt ist eng geworden, es ist ein Getränk geworden um jedes noch so kleine Stückchen Dreck. Wir sausen mit 1000 PS dahin, wir können es nicht mehr lassen. Wir sitzen im Turm von Babel drin und können uns nur noch hassen. Wir haben das Licht elektrisch gemacht und können uns trotzdem nicht sehen. Wir haben ein Esperanto erdacht und werden uns niemals verstehen. Die Welt ist weit geworden. So furchtbar weit geworden und alle Hoffnungen sind Träumereien.
1935 gjorde Dore Gerson flera inspelningar för Levins skivbolag, bland annat låtarna Vorbei och Die Welt ist klein geworden. Båda låtar har texter som, i ljuset av det som senare skedde, kan låta sig tolkas som reaktioner på läget för landets judar.
Now, Dore Gerson had been a rising young star who happened to be Jewish, but that wasn't part of her opus. It wasn't her subject. I think, of course, she had, by 1935, lots of experience of disillusionment, disappointment, betrayal. But 1935 is very early, and I don't think anyone was imagining things like transports and concentration camps.
Efter att ha flytt till Nederländerna, där hon gifte om sig och skaffade barn, försökte Dore Gerson och hennes familj ta sig till friheten i Schweiz. De som kände till vägen över bergen sa till Dore Gerson att söva ner sina barn så att de inte skulle börja skrika. Hon vägrade. Ett av barnen började gråta under resan och familjen upptäcktes av schweiziska gränsvakter. De skickades först till ett interneringsläger för att sedan deporteras. Dore Gerson och hennes familj mördades i Auschwitz 1943.
The people who knew the path over the mountains told her that she must sedate her children so they wouldn't cry and give them away to the people patrolling the border, and she refused. And then the inevitable happened while they were crossing the border. One child began crying and the border guards were alerted and the Swiss border guards sent them back. So they were sent back to an internment camp and eventually deported, and they were killed in 1943.
Ein letzter Blick, ein letzter Kuss, und dann.
vorbei. Ein letzter Blick, ein letzter Kuss und dann ist alles aus. Oh, vorbei, vorbei, vorbei. Ein letztes Wort, ein letzter Blick. Ich hab so fest geglaubt, das müsste ewig sein. Nun geht von mir fort und lässt mich so allein. Vorbei, vorbei, vorbei.
Här hörde vi Dora Gerson som sjöng låten Forbye, inspelat på skivbolaget Zemmer 1935. Mellan 1933 och 1938 blev restriktionerna på judiska artister allt mer omfattande. 1935 startar nationalsocialisterna den judisches kulturbund, judisk kultursamfundet, vilket tillåter att judiska artister fortsätter med sin verksamhet, dock inte offentligt. Judar får endast uppträda för andra judar och alltid under Gestapons vakande öga. 1938. Under natten den 9-10 november brändes synagoger och judiska skolor över hela Tyskland. Judisk ägda butiker, fabriker, hus och företag förstördes av mobben med stöd och påhejande från nazistpartiet. Minst 91 judar mördades och många män tillfångatogs och skickades till arbetsläger. Natten kallas Kristallnatten eller novemberpogrommen. En av butikerna som förstördes den natten var skivbolaget Zemmer.
The Hebrew bookshop was completely destroyed. The books were and the records were thrown out to the street and the owner was sent into the concentration camp.
Hirsch Levins arbete att försöka rädda ljudet av Berlins 1920-tal var förgäves. Originalen förstördes och minnet av skivorna förlorades.
Amor ist gewesen, hat mein Niederland, hat mein Niederland. Oft er gehabt, hat mein Niederland, hat mein Niederland. Schrei, rei, rei, schrei, rei, rei, macht uns wieder los. Schrei, rei, rei, schrei, rei, rei, macht uns wieder los.
När en utställning om det judiska kultursamfundet ges av Tyska vetenskapsakademin år 1992 nämns det ett rykte i utställningskatalogen om att det funnits ett judiskt skivbolag under det tidiga 30-talet med namnet Lucrafon. Vid det tillfället är det allt som är känt om skivbolagen Zemmer och Lucrafon. Skivsamlaren Rainer Lotz får en kopia av katalogen och ser det direkt som en utmaning han inte kan motstå.
In 1992, So 50 years after this all happened, the German Akademie der Wissenschaften und Künste, I believe the name is, organized an exhibition. And they tried to document the activities of the Kulturbund, the cultural association. The curators of that exhibition mentioned in the catalog that they had heard rumors that members of the association also made recordings, and they had vaguely heard about a label named Lucraphon. I had contributed something for the exhibition. I got the catalog, read this, and said, ah, Lotz, this is a challenge to which I should respond.
Utanför Bonn, i ett lugnt radhusområde byggt på 60-talet för statstjänstemän när huvudstaden förlades hit, träffar jag Rainer Lotz. Han är maskiningenjör till yrket, men har en ovanlig hobby.
One of my many hobbies was assembling the German National Discography, an attempt to document all recordings ever made in Germany. It really is something for which I should have been locked up in a safe place, but I had never come across that particular label, Lucraphon. So then I started, I'll find out. If nobody else can, I will do it.
Rainer Lotz projekt att sammanställa den kompletta tyska nationella diskografin skulle vara ofullständig utan Zemmer och Lucraphon-skivorna. Allt som allt fanns det ungefär 250 skivor som publicerades av de judiska skivbolagen som hade verkat i Berlin under 30-talet. Och Rainer Lotz ville hitta dem alla. För att lyckas med detta skulle Rainer Lotz behöva använda sina många kontakter från både yrkeslivet och hobbyskivsamlandet. Och det som började som en kort referens i katalogen blev till 10 års letande som skulle ta honom jorden runt.
Seine Leibke ist kein Amerike gefuhren, hat sein Weibel stark geklungen. Die fuhr weg, bei Wetze meine Juren, hat Leibke zu ihrer Säuge so. Ich fuhr weg in die weite Welt mit der Nusse, wird mich Gott beglücken. Die wird sehen, in dem ersten Geld, will ich dir eine Schiffkarte schicken. Gedenke, Leibke, die lass mich mit der Kind. Auf der Schiffskarte soll sie bald spüren. Hoi, sorge nicht, reisen, bleib sie mir gesehen. In der Leibke ist er weggefuhren. Der Schule mit Leibke kann Amerika gekommen, geboren dort na Maschine. Stark sie das Arbeit, das er sich genommen, geboren dort der größte Verdiener. In der Leibke lebt, in dem Land, in dem er ist, in der Björkulerei. Nur schreib mal Briefe, lässt sie sein Weiber heim. Hat Leibke nicht kein Zeit. In der Reise sitzt dort bei dem Wiegele ungespart. Dem Kopf gebeugen tief. In auf a Briefele sie wart. In es kommt kein Brief. Sie singt a Liedele dem Kind. Ay, lululu. Furen, Wellen, mir geschwind, sie dein Tatenju. In der Leibke wie ein Sport hat sich heute gepitzt, der weiß, der versteht alles Ding. Mit der Landsleut läuft der Rimm verschwitzt, der will er kaufen, aber er lernt in dem Ring. Nur plötzlich macht ihm die Mäudere Mann, in sein Weib in den Kind.
geschrieben hat, lebte kein Russland. A Briefe geschrieben.
Det första uppdraget var att ta reda på vilka skivor som faktiskt hade funnits. Eftersom till och med minnet av Lucrafon och Zemmer hade glömts bort fick Rainer Lotz leta spår var helst han kunde. Rainer Lotz fick tidigt tag i en utgivningskatalog som Moritz Levin, Lucrafons ägare, hade sparat. Det var den sortens detektivarbete med ledtrådar och spår av alla möjliga slag som gjorde att han noggrant kunde återskapa utgivningshistorien av så många skivor.
There was no evidence whatsoever that those records ever existed. And I found the old catalog that was submitted by Moritz Levin, which gave me the lead to a major body of what he had put out. And then I checked Jewish newspapers that were published in Berlin at the time. And I looked for advertisements, and indeed, occasionally, there were advertisements for Jewish records, both Lucrafon and Zimmer.
När han nu visste vilka skivor som hade funnits, med hjälp av bland annat annonser i judiska tidningar, kunde Rainer Lotz skriva till både privatpersoner och arkiv och be om specifika skivor som fattades.
Revenue! 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 Sind ich du, kann alles auf Schabbes? Verdammt! Ja? Likovet Shabbos Bim, Likovet Shabbos Bam, Likovet dem Heiligen Bim Bam. Likovet Shabbos Bim, Likovet Shabbos Bam, Likovet dem Heiligen Shabbos. Revenue, revenue. Revenue, revenue. Bin ich du, kann Fisch auf Schabbes? Verdammt! Jo! Likovet Shabbos Bim, Likovet Shabbos Bam, Likovet dem Heiligen Bim Bam, Likovet Shabbos Bim, Likovet Shabbos Bam, Likovet dem Heiligen Shabbos. Oi! Revenue! Revenue! Likovet dem Heiligen Shabbos.
En berömd artist som de inte kunde hitta några inspelningar av var violinisten Andreas Weisgaber. När Rainer Lotz kollega Jakob Eisler hälsade på några släktingar i Israel berättade han om det fruktlösa letandet.
Jakob mentioned that to his family, and then one person attending that meeting said, but Weisgerber, there's someone over the street, exactly the same street, just across, and that must be a relative of him. So over he went and said, do you know Andreas Weisgerber? I said, yes, it was our nephew or uncle, I can't remember exactly now, but it was a relative. He said, do you have any of his records? Yes. We have, and they brought out an album of records. And lo and behold, there was a sleeve which should have held the Lucraphone records.
Att Andreas Weisgerber flyttade till Palestina på 30-talet var känt, men där slutade spåren efter honom. Ingen hade lyckats ta reda på vad som blev av varken mannen eller skivorna. Av en ren slump hittade Jakob Eisler släktingar till violinisten som bodde tvärs över gatan från sin egen familj. Han knackade på och de plockade fram skivorna. Dock saknades en av dem från sitt fodral och den andra var skadad. En inte ovanlig händelse med gamla stenkakor som består av mycket bräcklig shellack.
One was missing, the other one had writing outside record broken. And it was still there, it was broken and a big chunk was missing as if somebody had bitten into it. So it was a half moon piece missing. And we asked specialists to retrieve as many grooves as were still left. And then we asked a violin player and a pianist to record the missing bars.
Med hjälp av en ljudtekniker och två skickliga musiker kunde de digitalt laga den gamla skivan så att tårtbiten som saknades kunde läggas tillbaka. Det vi hörde var Andreas Weisgerber som spelade Kärdas, låten som rekonstruerades från den skadade skivan. Det var inte bara musiken som återställdes genom projektet. Biografisk information om artisterna saknades. Och i många fall fanns det enda som var känt om dem att hitta i böcker som gavs ut av nazistpartiet, lexikon över judar i musiken. Böckerna sammanfattade alla musiker och andra artister som de trodde var judar. Syftet var att informera arbetsgivarna vilka de inte skulle anställa.
Until I researched the background of the Jewish music in Nazi Germany, this was the only biographical detail that could be found about those people. And now I try to give them back their real identity, even past the 1945.
Att hitta skivorna och skriva artisternas biografier har återställt deras identiteter, enligt Rainer Lotz. Identiteterna som tidigare hade ägts av nazisterna. Projektet har påverkat livet för överlevarna också. På en av de återfunna skivorna fick en förintelseöverlevare höra sin brors röst för första gången sedan 1936.
Israel Barkon had a brother who lived in a kibbutz in the Negev desert. And since 1936 he hadn't seen his brother, he hadn't heard his voice, and he knew he had made records. And he asked, couldn't he send him sound recording so he could hear the voice of his brother. We sent it to him and he was moved. He was very, very deeply moved and said, this is the first time I hear the voice of my brother. Now I can die in peace.
Boy, he'll give a rose. Oy, say, God, we show.
Bim hayru li yoy roy. teir am yehai.
Kantor Israel Bakon sjöng Oy Chodosh. Nazisternas syfte var att utrota både det judiska folket och alla spår av dem och deras kultur. För Rainer Lotz blev projektet ett sätt att motbevisa detta.
The Nazis tried to physically destroy the Jews and with them their cultural heritage. They wanted to put an end to it. And due to our effort and my effort, we were able to put life back and save the culture, save the music. And so eventually it's a victory of life over death, so to speak.
Rainer Lotz projekt att hitta alla utgåvor från de judiska skivbolagen som verkade i Berlin under 30-talet kulminerade i publiceringen av en CD-box med tillhörande bok år 2001. Det skulle dröja några år till innan musikern och festivalgrundaren Alan Byrne kom i kontakt med musiken, för att sedan i ett samarbete med musiker han känner från den egna festivalen Yiddish Summer Weimar grunda en ny grupp, Zemmer Ensemble. Det var 2012 när Judiska museet i Berlin föreslog att han skulle spela musik från Zemmer-skivorna i samband med en utställning om Berlins 20-tal. Han hade upptäckt skivorna när de släpptes 10 år tidigare, men det var inte kärlek vid första öronkastet. Kabarettmusik från 20-talet var ingenting som intresserade Alan Byrne särskilt mycket. Men han gick ändå med på att starta Zemmer-ensemblen för att visa att musiken inte bara var en kvarleva från tiden före förintelsen, utan fortfarande har en kulturell relevans.
The goal was not to recreate only the sound of the original recordings and to have an attitude towards them like a museum curator who says, well, these are somehow interesting curiosities that don't have any cultural meaning or power for us today. Not. I didn't want that. I wanted for us to both be connected to the repertoire and the time and the place, and also for it to be relevant to us today.
Samma tankegångar ligger bakom festivalen vi nu är på. Weimar är en mycket musikalisk stad med toner av fioler och piano som sipprar genom fönstren på de många musikskolorna. Rock hörs från öppna fönster i sommarvärmen och porlande fontäner skapar en melodisk fond för gatumusikerna som spelar på stadens många torg. Här och var hänger festivalaffischer, och i den gamla villan nära tågstationen som heter OMA, Other Music Academy, sker flera av festivalens workshops och uppträdanden. Alan Byrne tycker att det är viktigt att poängtera att många av låtarna från de försvunna skivorna inte är särskilt politiska. Man kan fråga sig hur det är möjligt att tyska judiska artister på slutet av 30-talet kan sjunga ganska banala låtar om kärlek eller om krogfesten.
There are a number of recordings on the Zemmer label and in our own recording project which are not at all overtly political. In fact, they seem to be completely politically banal. You know, a song about dancing girls in a fun nightclub, or a song about the end of a broken love affair, or things like that, where one asks, how is it possible for Jewish artists in the 1930s to have recorded material like this?
Han kom att förstå detta först när han hade pratat mycket med syriska och irakiska flyktingar i Weimar, som berättade för honom att det som de framför allt ville var att få ta del av det tyska vardagslivet. Att helt enkelt bara få vara vanliga tyskar.
For me, the aha moment came here in Weimar after having had a number of talks with people who had come here to seek refuge from war in Syria and Iraq. And over again, when I would talk with them, they would say that what they most wanted was just to be normal in German life, to become a normal participant in German cultural life.
Mellan 1918 och 1933 hade tyska judar tänkt att de äntligen hade blivit vanliga deltagare i Tysklands kulturliv. Tills det helt plötsligt blev uppenbart att så inte var fallet. Alan Byrne kom att se ett förtäckt politiskt budskap i att välja att fortsätta sjunga om kärlek och öldrickandet. Det var ett sätt att säga, ni kan inte ta ifrån oss rätten att få vara del av den tyska kulturen.
And at some point something went click and I thought, right, so from 1918 until 1933, Jews in Germany had thought that finally we're part of normal German cultural life. And all of a sudden in 1933, the Nazi Party came to power and issued the statement that Jews are not at all part of German cultural life anymore. And I think that in that period, to say, well, I'm going to make a German beer drinking song anyway, or I'm going to make just a simple love song recording anyway, is in fact reasserting one's right to a cultural heritage that one had just been disenfranchised from. But I'm convinced that it was a conscious choice, and that it had this sort of indirect political statement by insisting on continuing to participate in not special corners, Jewish corners of German cultural life, but right down the mainstream, that one was making a statement that said, you can't take away from us the right to be part of German culture.
In ein Lokal, das gibt's nicht nochmal.
Dort hab ich schon oft deine Lage bestellt. Es ist nicht mondän und auch nicht sehr schön,
aber etwas eines, was mir sehr gefällt. Im Gasthof zur goldenen Schnecke, da steht ein Klavier in der Ecke. Willst du in dem Schlitz einen Groschen hinein? Es spielt es so fein. Das muss man sehen, wie die sich drehen. Das Klavier spielt elektrisch so schön.
Dieses Lied ist schön, das sagt jeder gleich. Ach, der Komponist, der wird sicher sehen.
Doch der Komponist blieb ein armer Tropf.
Keiner kauft die Noten, wenn man singt aus dem Kopf.
Im Gasthof zur goldenen Schnecke, da steht ein Klavier in der Ecke. Wirst du in den Schlitz einen Groschen hinein, er spielt es so fein von ganz allein. Im Gasthof zur goldenen Schnecke, da steht ein Klavier in der Ecke. Da gehen die Mädels zum Tanz.
har hört P2-dokumentären Jakten på den försvunna jiddischskatten av och med mig, Dan Anthony. Producent var Clara Törnvall, tekniker Erland von Heine. Programmet kan höras igen i vår app SR Play. På vår hemsida sr.se/p2 finns en lista över musiken som spelades i programmet.